Idag sjukskrivs rekordmånga finländare på grund av psykisk ohälsa. Samtidigt som vi vet allt mer om mental ohälsa mår vi alltså sämre, och det här kostar också pengar. Har vi råd med att så här många människor är sjuka, och vad kan vi göra åt saken? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och idag har jag bjudit med mig Katri Kanninen som är integrativ psykoterapeut för att prata om mental ohälsa och sjukskrivningar. På 10 år har andelen sjukskrivningar som görs på grund av mental ohälsa ökat med ungefär 10 procentenheter. På samma gång sjunker andelen människor som är hemma från jobbet på grund av fysiska skador.
Man kan också tolka det här utvecklingen positivt. Man kan ju tänka sig att förr i tiden behövde man gömma sin problematik. Om man hade mentala utmaningar, så tänkte man kanske att det var lättare att söka sjukskrivning för på grund av ryggskada. Att nu är det socialt accepterat att ta en sjukledighet på grund av psykisk ohälsa.
Det här säger Katri Kanninen som är integrativ psykoterapeut.
Jag tycker att det är ett jättebra tecken på en kulturell förändring. Att man får säga vad man lider av. För jag tycker att det är en attitydförändring som absolut måste finnas. För att om man tittar på forskningen, så ser man att mellan 70-86% av människor söka hjälp för psykiska problem någon gång under sin livstid. Det är ju jättehögt tal. Så det innebär ju att psykiska utmaningar är lika vanliga som vilka som helst fysiska åkommor. Det är inget dramatiskt med det. Mm. Att kanske vi också måste börja se det mer som en influensa.
Du anser alltså att den här ökningen av sjukskrivningar beror på någon slags attitydförändring gentemot mental ohälsa?
No, det säger som den positiva biten av det. Sen finns det en annan bit av det, att det som vi ser att stress har faktiskt ökat. Att den här förändringen började redan par år före corona. Att sjukskrivningar började öka just på grund av psykiska skäl, och alla har undrat vad månne det beror på. Och delvis är det just de attitydförändringarna som man kan se som positiva, men också att människor faktiskt är mer stressade. Det ser vi att ungdomar och människor i arbetsåldern, alla lider mer av stress.
I början av september väckte Yle Uutiset en debatt om det här ämnet, då de intervjuade överläkaren på pensionsförsäkringsbolaget Varma, Jan Schok. Schok säger i den här artikeln att en kulturförändring har gjort oss mer ifrågasättande av auktoritetsfigurer, i det här fallet läkare, och att vi hellre fokuserar på jaget än kollektivet. Katri, hur reagerar du på de här orden?
No, jag undrar om han var lite skämtsam då han talar om det. Men det har ju varit en fantastisk öppning då det har väckt så mycket uppmärksamhet. Jag skulle inte vilja vara bland dem som stämmer sig in i kören, som alltid har funnits för varje generation, som alltid beskyller problemen på de unga och tycker att de är för självcentrerade. Att det fenomenet har ju upprepats under århundraden.
Nimenomaan jäädään vellomaan siihen negatiivisten tunteiden kehään sen sijaan, että suunnattaisiin eteenpäin, sen sijaan, että tavallaan jätettäisiin ne menneet asiat sikseen. Kaikkea ei tarvitse analysoida eikä käsitellä puhki.
Schok fortsätter och säger att det här skiftet från kollektivet till jaget har gjort oss hypermedvetna om våra känslor, och att vi numera känner ett behov av att bearbeta varje känsla vi känner. Om vi förr i tiden, som du sa lite tidigare Katri, hellre sjukskrev oss för en ryggskada när vi mådde dåligt, eller kanske bara bet ihop och fortsatte som vanligt. Har den här utvecklingen nu gått för långt? Är vi för medvetna om vår mentala hälsa?
Jag tycker att det är jätteintressant att Finland ju har varje kultur där vi har tenderat att undvika våra känslor och vara mer förnuftiga och inte tala öppet om våra känslor. Dagens ungdomar har faktiskt blivit bättre på det. Mm. Och jag tror att vi lever igenom en period just där en förändring sker, att den äldre generationen i arbetslivet kanske är inte sådana som kan tala öppet om sina känslor. Och den yngre generationen kan, jag tycker det är helt okej och inte farligt på något sätt. Så här också skulle jag säga att det är både negativt och positivt. Att det positiva är att tala om känslor, uppleva känslor är okej. Det som kanske är det negativa att man talar mycket om ångest. Och man kanske har tappat lite den här känslan att ångest tillhör till varje vardag. Beroende förstås på människans genetik och anlag som man får redan från födseln. Men det är vanligt och typiskt och ingenting skrämmande. Och det hindrar en inte att gå i skola och inte i arbetslivet. Men samtidigt måste jag säga att även om ungdomar och vuxna människor nu rapporterar mera ångest, behöver det ju inte betyda att det är någonting patologiskt eller farligt, som jag sa. Att de flesta människor kommer att söka hjälp för något psykiska åkommor under sin livstid. Och det är någonting som är naturligt, vanligt, typiskt för människodjuret.
Vi ska snart gå vidare från den här artikeln på Yle Otiset, men det är nu en sak jag skulle vilja ta upp. Och det är det här med självdiagnostisering. Jan Schok kritiserar hur lätt vi går in på nätet, knappar in våra symptom i Google och får en diagnos. Sen går till läkaren för att bekräfta den här diagnosen. Stämmer det som han säger? Borde patienter googla mindre och ha ett öppnare sinne när de går till läkare?
Det är en bra fråga. Vi kan inte mera gå tillbaka i vår IT-samhälle. För att självdiagnostisering är en naturlig del att söka information. Om man är orolig söker man förståelse och svar. Och det kan man söka sen i nätet. Jag tror att vi alla, du och jag, också gör det. Men förstås kan det är en tvåeggad kniv. Att det kan hända att ha en hypotes vad man lider av om man går till läkare är okej. Jag tror att de flesta människor har det, även för dagens samhälle och Google. Men självklart att man ska gå in i mötet med läkare med ett öppet sinne och vara redo att utforska symptomen tillsammans. Istället för att enbart söka bekräftelse. Men jag litar också att nya läkare som har själv vuxit upp med det här nya sättet kan gå in i en dialog med patienten och inte bekräfta heller det som inte finns. Att jag tror också att dialogen överhuvudtaget har ökat i vårt samhälle. Att patienten inte mer går dit och tittar på läkaren att därifrån kommer det där gudomliga svaret som är 100% rätt. Det stämmer. Det säger inte hela statistiken att läkaren alltid gör rätta diagnoser. Så nu tycker jag det låter också helt vettigt att man förbereder sig.
Vi befinner oss i vad jag tycker är den bästa tiden på året. Träden lyser i orange, det är nu ganska varmt ute och på kvällarna svalt nog att man kan tända ett ljus och ta en tekopp, men så småningom går vi mot mörkare tider. Löven börjar falla från träden och det är säkert ganska vanligt att man blir lite trött, nedstämt, kanske till och med utmattad. Hur tycker du att man ska resonera om man börjar känna sig nedstämd? Hur ska man veta skillnaden på en svacka och någonting allvarligare som man borde söka hjälp för?
Som du säger att vår höstperiod och kamos, de flesta människor faktiskt enligt statistiken upplever just den här känslan att man vill gå lite ner i varven och samtidigt känns det, har man ambivalens inför det, man har inte lika mycket energi och det är naturligt att man börjar fundera att vad är fel på mig? Mm. Men de flesta av oss upplever det här samma. Och det brukar gå över. Men om man månader, vecka efter vecka, är nedstämmen. Man har inte lust att göra någonting. Och man upplever ingen glädje av det. Att heller att rulla sig in i tecken och tända ett ljus. Då är det kanske frågan om något allvarligare. Men utmattning sen i sin tur är någonting att, som berättar mycket om hur man har helt enkelt haft en längre period på jobbet där man har haft fel sorts uppgifter eller för stor stress och inte hjälp och kanske negativa stämningar. Och det är lite likadant som med depression, att om det inte går över, man ser att man börjar bli cynisk och man orkar inte mer och är intresserad och det känns bara jobbigt. Långa perioder. Det är vanligt att man då och då upplever dagar och till och med veckor där det känns mutigt.
Mm.
Men man kan alltid gå och söka hjälp och tala med en sjukskötare eller med en läkare. Det är ingen fara det. Bra att vi går till läkare som säger också att det är helt okej och det där låter ännu helt vanligt. Eller, hej, nu låter det att det är någonting som du behöver hjälp med. Nu ska vi se vad är den rätta vägen för dig att få hjälp.
Om man då känner sig nedstämd eller utmattad på jobbet, tycker du att det alltid hjälper att stanna hemma och vila? Tycker du att sjukskrivning är det där rätta valet?
No, inte alltid. Jag skulle säga att om man mår helt normalt bra så arbetet ger en nödvändig struktur och helt enkelt en känsla av mening. Man har bra rutiner. Människan mår jättebra av rutiner. Men sen hos andra sidan, i många fall är sjukskrivning också en nödvändig del av återhämtning. Om man till exempel har bränt ut sig eller man lider av depression eller svår ångest. Och då kan man också se att man behöver en paus från stressen och man behöver en möjlighet att söka och få rätt hjälp. Och det tar tid. Man skulle nästan kunna säga att det är lite som att man skulle ha en skadad arm. Att ibland behöver man vila förrän man kan sen gradvis börja använda den igen. Precis som med sin mentala hälsa.
Mm.
Och det är inte heller farligt heller det här att vara sjukskriven. De flesta, även om man har varit borta en period, så återhämtar sig helt och hållet.
Det går inte att prata om sjukskrivningar utan att nämna kostnader. Enligt FPA:s siffror från 2024 kostar sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa över 1 miljard euro per år. 2023 gick Finland miste om 6 miljoner arbetsdagar av samma orsak. Katri, är kostnaderna någonting som professionella i den här branschen tänker på när de gör sjukskrivningar?
Självklart att de tänker på det, men de professionella ska i första hand tänka på patientens hälsa. På min egen praktik ser jag att flera människor som har pressat sig för hårt och tvinga sig själva att arbeta igenom till exempel utmattning. Det leder till ännu längre sjukfrånvaro. Vi talar om 1-2 år eller till och med längre perioder. Att man kan faktiskt arbeta sig själv sjuk. Så de professionella ska vara där och bedöma att vad är det som behövs. Och vi måste också lita på att de kan bedöma situationer och skriva ut sjukskrivningar. Att som sagt, att om man ser på sjukskrivningar, så folk brukar återhämta sig. Och i Finland sen den där processen för att bevilja sjukpension är rigorös. Och det är viktigt att arbetsläkare är jätteduktiga på att göra sitt jobb. Att man får absolut inte sjukpension lättvindigt. Att där ser man att även om sjukskrivningar har ökat, så har inte antalet sjukpensioner ökat.
Vi pratade tidigare om att sjukskrivningar har ökat och du sa att man kan se på det här på ett positivt sätt för att det kan tyda på en förändring i attityder och att vi är mer öppna om vår psykiska ohälsa. Men du sa också att det beror på att stress har ökat, mental ohälsa har ökat. Det låter som att det här är större än bara individuella problem. Mental ohälsa verkar vara en trend. Hur kan vi som samhälle hitta en långsiktig lösning på det här med finländarnas mentala mående?
Det är förstås en stor fråga, men att vi måste sluta efter enskilda syndabockar och börja ta ett gemensamt ansvar. Det problemet, om problemet finns på en kollektiv nivå så som vi diskuterar nu, och då kan vi inte beskylla individen, som till exempel den här ungdomen, att du upplever för mycket känslor och du ska bli mer ansvarig. Ungdomen kan inte beskyllas för att fixa problemen som finns på kollektiv nivå. Vi ser att våra modeller från att vara effektiva och producera har genom oss vuxna människor också kom till dagisar och till skolorna. Och vi ser att våra ungdomar mår inte bra av det. Att vi behöver kanske börja förändra attityden till och med på arbetsplatser. Och vi måste där också skapa en kultur där det är okej att prata om känslor och söka hjälp. Det är bra att vara känslomedveten. Och vi ska ha ledarskap som är byggt på respekt och tillit och inte på rädsla. Och det här samma modellen, om vi då, vi vuxna som är på arbetsplatser, den största delen av vakentid, om vi har de där förändrade modeller, så de präglar också sen människor som kommer till jobbet och är hemma med sina barn och för dem till dagisar och vad föräldrarna har förväntningar sen också på skolan. Att det är förändring som ska ske på många olika nivåer.
Tack för det här, Katri.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och integrativa psykoterapeuten Katri Kanninen. Nyhetspoddens alla avsnitt hittar du på Yle Arenan, och om du beställer på våra notiser hittar du oss busenkelt varje morgon i dina notifikationer. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är Nyhetspoddens producent.